allihopa och välkomna ska ni vara till en helt ny podcast. Den här podcasten heter Inte en singel, och vad handlar den om? Det ska jag snart berätta. Jag heter Henrik Andersson och med mig har jag bisittaren eller co-program hosting person Anders Hesselbom. Hej Anders.
Hej Henrik.
Vilka är vi? Ja, vi är två glada människor som gillar att snacka nöje,
popkultur,
musik,
film, popkultur, musik.
Ja, ja precis. Och vi kommer väl berätta lite mer om vilka vi är och vad annat vi håller på med, men det tar vi efter själva innehållet så att säga, så får ni lite länkar och sånt där för er som är intresserade.
Vad är Inte en singel, Henrik?
Ja, Inte en singel är ju då... Ofta så har du ju då en artist som släpper en stor hit eller ett par stora hittar. Och sen så släpper de ju då förstås ett helt album. På det här albumet finns de här singlarna man har gett ut. Men det finns ju alltid fler låtar än de som man har gett ut som singlar. Och de blir ofta bortglömda tycker jag.
Jag skulle också säga att, alltså, att man har släppt en låt på singel betyder ju inte att den blir ihågkommen. Därför Nej. Att Melodiradion har ju en tendens att välja en handfull singlar som en artist som kanske har släppt massor har gett ifrån sig. Ja, men det här är ju definitivt grejer som du inte kommer att höra på Star FM.
Exakt. Och grejen med de här låtarna då som inte släpptes som singel, varför inte det? Vi tänkte så här att då lyssnar vi på låtarna som inte blev en singel och kollar in helt enkelt, vad tycker vi om dem? Vad är det för låtar? Och då har vi valt ut ett gäng album som vi ska gå igenom under den här programserien. Jag har valt det här första avsnittets album, en klassiker i min värld. Jag vet inte hur det är hos dig, jag tänker att du ska få berätta det också. Men det här är alltså Nick Kershaws The Riddle från 1985.
Nej.
Nej.
1984.
84, är det så pass till och med? Ja.
För den låter jäkligt bra för sin ålder.
Jag kopplar ihop den här med Tracks, som jag vill minnas började 1985, men det är mycket möjligt att den aldrig låg på Tracks-listan.
Eller så låg den där när Tracks väl hade börjat.
Ja, så kan det också vara förstås. Det är mycket möjligt. Det här är Nick Kershaws andra album. Det första albumet, Human Racing, hade jag också singlar, hits, den, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Stor låt. Men sen förstås då The Riddle. Enorm. Världen över. Spelas fortfarande hela tiden på radion. Alla känner till den här. Men det var inte den enda singeln från albumet. Det var två låtar till som var singlar på det här albumet. Första låten, Don Quixote. Och sen också spår 9, Wide Boy. Om du aldrig hört talas om dem så är det för att de... väl inte så stora hittar. Men de är
det är väl ett exempel singlar. På att Melodiradion glömmer bort även singlar från vissa artister. Och jag skulle säga att Nick Kershaw, han har väl typ tre låtar på spellistan hos kommersiell radio skulle jag tro.
Mm. Det är ju det. Han hade ju inte, efter det här albumet så gick det ju inte särskilt bra. Hans nästa skiva, Radio Music Ola tror jag den hette, den var det ingenting med. Men han gör fortfarande skivor, han gör fortfarande turnéer och så vidare. Han lever på gamla meriter i stort. Han har ju släppt ett akustiskt album också med liksom, han lirar The Riddle och andra låtar. Men det här är en skiva som jag och min syrra lyssnade väldigt mycket på. Även Human Racing-skivan. Det var ju album som vi hade. Så det här är en skiva som har följt med ända sedan dess.
Så det är jag tycker intressant det här är att de...
riktigt bra skiva.
Alltså, Dee Snider gjorde en akustisk version av We Not Gonna Take It, Nick Kershaw. Jag tror till och med att David Coverdale har gjort det här. Och jag tror att det är någonting man gör när man är på deken lite grann. Att, ja, men då gör jag en akustisk version av min egen.
Ja, men det är lätt att göra. Och sen så kan man väl hoppas att det blir en hit av det igen, så att säga. Jag vill också säga det att Nick Kershaw, han skriver sin egen musik. Han har skrivit alla låtarna på det här albumet och producenten, nu var det så att jag tog faktiskt fram producentnamnet men jag har inte gjort det nu.
Medan du binggooglar på Alta Vista så kan jag säga att det är ju slående hur välproducerad den här skivan är och hur bra den låter. Jag tyckte att det var slående även med hans första skiva måste jag säga. Så ja. Producenten får man ju verkligen hatten av till.
Det här är producerat av en kille som heter Peter Collins och han har alltså haft fingrarna i så mycket gruppers output. Jag kan läsa några namn innan till här på Wikipedia. Gary Moore, Bon Jovi, Rush, Air Supply, Alice Cooper, Blankmange, våra favoriter, Suicidal Tendencies, Queensryche, Jermaine Stewart, Cardigans, Tracy Ullman, och det är ju uppenbart att den här människan vet precis vad han gör. Och ja, ja, vi kanske ska helt enkelt göra som så att vi går in på själva låtarna om du inte har några andra tankar du vill köra först.
Ja, det skulle väl möjligtvis vara att jag kommer ihåg att vi kallar den här för synt när vi gick i plugget.
Mm. Ja, det var ju någonting jag också ville tala om.
Och synt, det betyder ju inte hårdrock på den tiden, för det här är ju inte synt, det här är ju rock.
Det här är ju inte synt ens med 80-talsmått mätt.
Nej, men det var det inte hårdrock så var det synt.
Mm. Sägas bör att Human Racing skivan innan är betydligt mer syntig. Det är trummaskiner, där är det lite mer syntmelodier och sådana grejer i låtarna. Gissningsvis mycket mera pengar att spela in The Riddle för.
Ja, men vi får ju skilja på instrumentet synt och musikstilen synt. Det är ju...
Absolut, så ja, är det ju.
Och det är första... mycket synt här också, men ännu mer på den första.
Ja, exakt. Första låten på skivan var ju då Don Quixote. Det var ju då en singel. Därför ska vi inte prata om den. Och ni får inte lyssna på den här. Jag hoppar över den.
Då får ni lyssna på radio. Mm.
Spår 2 däremot heter Know How och låter lite grann så här. Här har vi ju pop, är det ju. Men det är samtidigt, det finns inslag av lite allt möjligt här. Då en funkbas. Jag skulle nästan våga mig på att kalla det lite A&R-rock.
Ja, alltså jag nöjer mig med att säga pop. Men det är ju kul när basen får komma fram. Och som sagt, soundet är ju makalöst. Och låtskrivandet överlag på den här skivan är ju faktiskt inte skitdåligt. Det sticker ju ut naturligtvis de här tre låtarna som han släppte på singel. Utav dem så tycker jag att The Riddle, som vi ska, ja, som är från den här skivan också, eftersom den heter The Riddle, sticker ju ut något enormt där. Det är tydligt att de har sorterat låtarna. Alltså du har ju två kriterier när du ska sortera låtarna på en skiva. Det ena är ju att du vill den konstnärliga aspekten, att du vill gå ut starkt. Du vill ha det som är bäst först. Mm. Och den här Know-How är ju en av de som är lite bättre utav de som inte släpptes på singel, ska jag säga. Det andra, det är ju att eftersom musik trycktes i plast på en skiva som roterade, så ville du ha den musiken som krävde mest omfång längst ut på skivan, det vill säga först på sida A eller sida B. Därför att lite längre in så har du lite sämre upplösning på ljudet, och då vill du ha mellanregistret där, medan de här vassa basen och diskanten, det vill du ha på tidiga spår på A eller B. Ja, också tydligt här liksom.
Ja, precis. Ja, men den fysiska aspekten av en LP-skiva är ju den att längst ut på skivan rör sig skivan som snabbast. Ju snabbare skivan rör sig, desto bättre kvalitet får du på ljudet.
Ja.
Det här är ju en grej med gamla hiphop-skivor. Ta till exempel Public Enemies andra album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. För det första en väldigt lång skiva som skulle pressas in på en LP. Och för det andra då väldigt bastung musik. Vilket innebar att låtarna som var allra sist på sidorna, allra längst in, de hade så låg volym och så dålig kvalitet så att där försvann nästan låtarna. Det var, och ett problem för mig som hiphopper.
jag vill säga någonting om helheten, så jag är redo att gå vidare till nästa spår.
Mm, absolut. Nästa låt heter You Might, och den, då glider vi in på lite mer rock. Och det är väldigt svårt för någon att kalla det här för synt.
Alltså det låter väldigt bra, men jag tycker ju längre in vi kommer, desto mer kommer det bli tydligt det som jag säger nu. Det är att lyssna på, alltså, hatten av igen, Nick Kershaw, en fantastisk låtskrivare, soundet är fenomenalt, men han är ingen sångare. jag blir så trött i öronen på det här monotona gnället. Han har inte en enda nyans. Han har sin ton och han lägger den och den är vass. Och grejen är att skulle han köra korta strofer så skulle han ju framstå som en person som är fenomenalt skicklig sångare, för han är ju tonsäker och alltihopa det där. Mm. Men när det är låt efter låt, 100% utan vibrato, 100% utan förändring i volym. Alltså, han är som... Nej!
Han är väldigt identifierbar i sången, det är han ju. och just den här You Might, visst, det är en bra upptempo rocklåt och för att vara 84... en rockpop-låt, fine. Men den är ganska platt som låt.
Ja, det går ju lite grann ut för det här. Vi får se om min teori stämmer då, om hur man vill sortera låtarna. Men det går ju lite grann ut för det här. Och jag tycker att det finns några anonyma låtar på skivan, men jag tycker att han har placerat dem ganska bra i vad jag skulle ha placerat dem. Jag tycker det här You Might är en av de lite trevligare låtarna. Men tyvärr lite tintetsägande. Know How är ju kanske också... Ja, den är lite grann också det. Men den är ju åtminstone en låt som landar rätt skönt i örat, liksom.
Mm.
Och jag har några åsikter om några andra låtar om det här, men jag tycker att genomgående så möjligtvis att sista spåret på skivan kan ha varit en liten befrielse, men vi kommer dit. Jag tycker att det här är okej. Jag tycker att det här är okej.
Mm. Vi kör nästa på spår 4 som heter Wild Horses, och där den sticker ut lite grann i stilen, kan jag tycka.
Igen så låter det väldigt bra. Jag är ytterligare lite mindre imponerad av låtskrivandet. Men jag sa väl Tears of Fears kunde det ha varit nästan.
Ja, det hade varit intressant att höra den låten som Tears of Fears. Men jag hade nog velat att den här låten hade varit lite mer syntig. Ja. Grejen med den här som jag tänker mig i alla fall är ju det att som händer med de flesta grupper, det är att de gör ett första album så kanske är lite enklare, lite mer begränsat, och sen så ger man sig ut på turné och då så skaffar man sig ett backingband och sen upptäcker man att vad kul det skulle vara att ha en live-trummis på skivan. Så nästa skiva så har man då som ett riktigt band som lirar. Vilket i sin tur influerar hur man skriver låtarna.
Alltså,
och jag tror att den här låten hade passat sig bättre i ett mer syntetiskt grepp.
Jag håller med. Jag kan uppskatta att trumsetet är väldigt bra mixat här, liksom. Det skulle inte funka i classic rock, men det funkar alldeles utmärkt i poprock-genren som man ändå rör sig i, även om den här då studsar in på lite grann en annan genre också. Men jag gillar det.
Jag har aldrig varit ett fan av den här hålla takten med en rimshot sådär.
Nej.
Det är inte min... Nej, jag tycker att det låter illa på något sätt.
Men sen så handlar det ju... Alltså, man ska ju egentligen göra tvärtom. Att man ska ju anpassa instrumentvalet efter musikstilen. Och ta till exempel Madonna. Hon har väl aldrig riktigt sysslat med rock and roll. Men de här Material Girl och de här låtarna är ju fruktansvärt skickligt trumspel. Det är liksom inte bara någon jäkla lat trummaskin där. Utan man bedömde att låten behövde ha det drivet.
Ja.
Och det man kan få ifrån en trummaskin som kanske inte en trummis kan leverera, det är ju just det här att du vill ha det hypnotiska i upprepandet. För nu pratar vi inte om de artister som ibland använder trummaskin som ett substitut för trummor. Det tycker jag bara är fel, men vissa gör ju det. Def Leppard har gjort det ibland och sådär. Men vissa låtar ska ju ha trummaskin för att få det här hypnotiska drivet, och andra ska ju ha trummis för att få dynamiken och kraften, liksom.
Yes. Vi går på nästa låt som är då på LP-skivan, den sista låten på sida 1, nämligen Easy. Och här är det ju återigen då absolut inte synt på något vis. Det är väldigt 80-taligt, men Det här är också en, jag tycker att den här låten avslöjar ganska mycket att här är vi, har han fått ett kompband, gäng jam-killar. Och du har även den här producenten som vet exakt att vi behöver de här grejerna, vi behöver fylla ut och vi behöver mixa det här snyggt och alltihopa. Låten i sig är ganska tråkig.
Ja, den är oinspirerad och den är gnällig och igen då hans monotoma sång. Men alltså, du hör ju, bra basist, bra driv, bra sound liksom, men här är ju låtskrivandet undermåligt. Och sen så kommer ju hans, alltså nu börjar vi närma oss de här låtarna där det börjar bli outhärdigt att höra hans liksom platta röst. Och jag har ingenting emot att folk är lite nasala och lite gnälliga, han bär ju en ton väldigt bra, men just det här att han har inga nyanser, alltså ingen frasering, ingenting. Alltså.
Nej, och alltså akustiska skivan som han gav ut, där är det ju ganska tydligt att han, vad ska man säga om hans sångröst egentligen? Det är inte det, han har inte det här naturliga, den här naturliga känslan att man hör att han har den här inlevelsen, utan han är lite, vad är det Orup brukar säga, han skriver brukstexter. Nick Kershaw, han har en brukssångröst, han sjunger låten, han sjunger den väl, men han har inte inlevelsen.
Nej, och jag skulle kunna tänka mig att Idoljuryn i år skulle höja honom till skyarna, men å andra sidan så tror jag att Idoljuryn i år skulle förmodligen kasta ut Freddie Mercury liksom. Ja. Nej, det låter det inte som vi vill.
Nej, men det är definitivt produktionen som gör att de här låtarna är, att jag gillar att lyssna på dem. Det är ett skönt sound och det är det som gör att jag gillar det här albumet, skulle man väl kunna säga.
Och jag vill säga redan nu att jag gillar också albumet. Det är bara det att jag tycker att Nick Kershaws sång är ett stort hinder.
Ja. B-sidan då, första låten är ju The Riddle.
Den får ni inte höra av oss.
Den får ni inte höra av oss, men det är ju en mega, mega låt. Men vi kommer att lägga dem i, vad ska man säga, i perspektiv mot varandra när vi har gått igenom resten av skivan. Men spår 2 på sida B är då alltså City of Angels. Här har vi då ytterligare en låt som är en uppenbar liksom, studioproduktion. Ja. Här har vi studiomusiker, vi har några körtjejer, vi kör en låt. Jag kan inte tänka mig att han har kört den här låten live.
Jag har ingen aning, för jag vet inte vad han brukar köra live. Jag vet att det var någon som ändå skulle åka Finlandsfärjan mest på kul, och sen så visade det sig att det var Nick Kershaw som underhöll den kvällen. Liksom.
På Finlandsfärjan.
Ja, precis, på Finlandsfärjan. Snack om ett litet gig, men han får förmodligen rätt bra betalt för det där. Och Kina jag pratade med sa att det var fenomenalt bra. Bra gitarrspel och bra kontakt publiken och sånt där liksom.
Han är säkerligen en utmärkt live-musiker. Jag tror att i och med att han uppenbarligen är väldigt duktig på att skriva låtar, så är han förmodligen väldigt duktig med instrument, och jag kan tänka mig att med tanke på att han har spelat live under så många år för så många publiker av olika storlekar, att han vet hur man får publik och komma igång.
Och han kan handskas med sitt instrument liksom.
Mm. Men den här låten är tråkig.
Alltså det, ja, det är den.
Men vi kan ju lika gärna hoppa vidare på nästa låt. Det här är spår 8 på skivan Roses.
Han leker lite gärna med rytmer och ackord, men det imponerar inte på mig.
Den är ju ändå lite, alltså det finns några fler idéer i den här låten. Mm. Den har olika, den är inte bara ett flow rakt fram så här. Det är lite som det här vi hörde nu, en liten staccato bit eller vad man kallar det för. Det är åtminstone någonting som intresserar, men det här är också en typisk låt som ligger bland de sista på ett album.
Ja.
När man, den generella publiken har slutat lyssna aktivt. Jag gillar ju att lyssna på den, just på grund av att den är lite annorlunda och att den har... Ja. Att den går lite upp och ner och upp och ner sådär. Den drar uppmärksamheten till sig, kanske det som är det viktiga, som sagt, var på den här positionen på ett album mot slutet. Så.
Ja, alltså jag har ju lite svårt för jag tycker att det här är det jag kallar för liksom tonpussel. Jag har lite svårt för det, om jag ska vara helt ärlig.
Mm. Det är lite jazzigt där med akkordföljderna och... Vad heter det? Kontranoterna.
Ska man göra... Ja, jag vet inte. Det som man lägger in för att det ska bryta upp. Men jag tycker att ger man sig in på det där, då ska flödet vara så pass naturligt att det tilltalar just... Men jag kan ju andra sidan känna de här Green Day, jag tänker på Boulevard of Broken Dreams som var en stor hit, att det också är tonpussel. Liksom... Hitta en melodi, eller var tyst.
Ja, vi hoppar vidare på en gång i alla fall. Spår 9 då, den näst sista låten på hela skivan, är Wide Boy. Och det var ju en singel.
Så den kommenterar vi inte.
Den kommenterar vi inte. Den har ni inte hört. Det tror jag inte i alla fall.
Nej, det spelas inte varje dag på Rix FM, eller Star Nej. FM, eller de här, vad de heter.
Och sen avslutar han då hela skivan med låten Save the Whale, och den sticker ut väldigt mycket från resten av skivan, tycker jag. Ja, här har vi ju en... Det är en ganska lång låt, om jag minns rätt.
Och sen så trummaskin. Undrar om det är den enda låten som har trummaskin, faktiskt. Jag vet inte. Men jag tycker att den... Igen så låter den bra. Jag tycker att melodin är bra, undermålig, men bra jämfört med mycket annat vi har hört. Och dessutom så... Vad skönt att han inte... Att han inte maxade hela tiden, utan han faktiskt backade lite grann. Eftersom hans röst är så utan dynamik, då är det bra att han tar det lite lugnt och sjunger lite svagare. Ja. Så det uppskattar jag. Jag tycker låten är medioker, jag tycker den låter bra. Men jag har inga problem att lyssna på den, just eftersom han drar sig lite grann undan med sin vassa röst där.
Jag gillar låten. Den är atmosfärisk och trevlig, och de går på några intressanta vägar, speciellt mot slutet av låten. Helt okej för en avslutningslåt på en skiva, för att oftast så känns det som att man, där låten man lägger sist på en skiva är en riktig no-name-låt. Eller
så vill man gå ut med bang. Ja, exakt. Ja.
Och den här ligger lite sådär... Här har ni en bra låt, liksom. Ja. Och det är intressant.
Men det är helt klart så att den här ska trappa ner skivan. Det tror jag ju. Men det är ju, alltså, när man tittar på album, hur de är konstruerade, så mycket, mycket väl att man går ut med en bang, liksom. Men de här pudelrockgrupperna, de skulle ju alltid avsluta med en ballad. Sista låten på sida B skulle alltid vara en ballad. Måste avsluta med en lugn låt, det ska man.
Måste ha en ballad så brudarna kommer. Men då har vi alltså gått igenom hela albumet The Riddle. Och det jag vill säga, eller som jag känner rakt över så här, är ju som att låtarna i sig är ofta ganska mediokra. Ganska platta, inte så spännande. Men det är riktigt bra producerat. Det är riktigt bra framfört.
Ja.
Och sen ska man inte glömma att det här är en popskiva.
Exakt.
En popskiva är ju inte ute efter att göra det musikaliska underverk. Ta The Riddle. Det är många som undrar, vilka intressanta sångtexter, och vad vill han med det här? Och så om man är en stor liksom lyriker som skriver någonting. Och han bara, nej, det här var ju bara temporära texter som jag skrev för det passade in i rytmen, och sen så ändrar jag aldrig på dem. Det betyder ingenting. Och jag tycker det är så jävla skönt att han själv går ut och liksom inte, vad ska man säga, ändrar i efterhand och säger så här, nej, men det är väldigt djupsinnigt det här, alltså. Oj, oj, oj. bara nej, det är ingenting.
Nej, och jag tror att man vinner på att inte fejka. Men nu var det så länge sedan jag lyssnat på den här skivan, så det var ganska kul att lyssna igenom den igen. Mm. Och jag lyssnade ju naturligtvis även på singlarna när jag ville bilda min helhetsuppfattning om albumet. Det är bara det att den här podden tar inte upp dem, så att säga. Och det är ju helt klart så att hans The Riddle är dubbelt så bra som någonting annat på skivan. För skivan
varför
är medioker.
Varför ligger den inte först på första skivan? Varför, eller på första sidan? Varför ligger den på andra sidan?
Förmodligen för att man behöver ha den här kicken när man vänder på skivan och liksom vaknar till liv. Så skivan är ju inte värdelös. Skivan är medioker. Men The Riddle är en fantastisk poplåt. Jag tycker att den är gigantisk, och det är ju helt klart så att den var en stroke of genius, för han är inte så bra. Han är en bra låtskrivare, men han är inte så bra annars liksom. Han fick till det med The Riddle.
Don Quixote och White Boy är bra låtar.
Ja.
De förtjänar att vara singlar, det är helt klart. Don Quixote är en uptempo-grej, White Boy är en uptempo-grej. De borde ha fått mer uppmärksamhet, som jag ser det i alla fall. Men sen är ju då den stora frågan, vad av de andra låtarna hade kunnat varit en singel?
Alltså,
vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det skulle varit singel?
Nej, alltså han har valt rätt. Jag tänker ju så här, ja, men Save the Whale skulle kunna vara en singel om det är så att man släpper en singel som bara är trevlig att höra, att man inte är på jakt efter hitpotentialen. Men å andra sidan, efter några lyssningar så är man förmodligen trött på den låten. Know How är ju kanske den bästa låten på skivan som inte är en singel. Men jag tror inte den hade hållit för det. Jag tycker den är okej, den låten, men han valde, de bästa låtarna är singlar. Och sen är det klart att White Boy och Don Quixote är mer i samma nivå med varandra än vad The Riddle, eftersom den sticker ut positivt liksom.
Jag hade kunnat tänka mig att You Might, tredje låten, hade kunnat funka som singel just på grund av att den är liksom, den har tempo. Och det är ju alltid trevligt. Folk rycks med lite grann i en låt, och den är hyfsat singalongbar liksom.
Jag håller med.
Men jag tror ändå inte att den hade nog kanske inte, alltså, med tanke på att Don Quixote och White Boy inte kom någonstans, så tror jag faktiskt inte You Might hade lyckats heller.
Nej, för du har ju det kommersiella beslutet att du måste ha liksom You're the Voice med John Farnham-faktorn, att du måste ha en hitpotential för att komma någon vart liksom. Så det handlar ju inte bara om att låten ska vara bra, det är ju det ena kriteriet för att den ska vara värd att släppa på en singel. Och det är också det som är det enda kriteriet för att den ska ligga på ett album som sen uppfattas som bra, det är att låten är bra. Sen är det en subjektiv term såklart, men det andra är ju att du väljer ju ofta det som har en hook och släppa på singel. Och det har ju The Riddle verkligen. You Might är jäkligt skön låt. Lite fart i den, lite elgitarr och sånt där. Men den har inte den hooken på refrängen och sånt där.
Nej, och den hade säkerligen fungerat bättre på amerikansk radio än europeisk radio.
Ja, precis.
Ja. Men då kan man säga så här, Nick Kershaw, The Riddle, inte en singel. Nej, vi håller med. Det var inte en singel bland de låtarna.
Nej, det var inte det. Så, och dessutom lite beröm då för bra val av låtar att släppa på singel.
Ja. Så var det med det här första avsnittet av Inte en singel. Och vi hoppas att ni återkommer och lyssnar. Det här kommer att släppas veckovis på överskådlig framtid. Vi har ju tidigare gjort en podd som heter Stulet gods. Den här kan ni hitta på välsorterade poddappar och på Spotify och lite annat sånt där spännande. Det är en serie där vi pratar om påstådda låtstölder inom musiken. Ja, det är inga andra ställen man snor låtar på, va? Det är musiken. Vi gör även filmrecensioner på YouTube. Kanalen heter Flimmer och vi kallar oss för Flimmerduo när vi gör de här recensionerna ihop. Det kommer ut ett avsnitt varannan vecka. Mycket spännande grejer kan jag tycka. Vi finns på Twitter också, antar jag.
Ja.
Är du på Twitter?
A. Hesselbom, ihopskrivet.
Japp, och jag finns under det mycket mystiska namnet Camouflage_.
Jag ska väl säga att den som följer mig kommer att bli kränkt, därför att jag skriver väldigt mycket vad jag tycker.
Mm. Ja, det är ju det vi gör här på podden också. Vi säger precis vad vi tycker. Ni får hemskt gärna lokalisera våran podd. Vi har en hemsida som heter inteensingel.80tal.se.
Och den är svår att hitta, för det är ju alltså... Den är svår att hitta. Underscores och grejer. Ja, men förklara.
Ja, det är mycket streck och grejer. Men ja. vi
det finns ju det podden.
Skriver man alltså liksom. Då... 80-tal skriver du 80tal.se.
Nej.
Gör man inte?
Nej, däremot så skriver du inte underscore, en underscore, single, punkt, 80-tal, alltså 80tal.se. Men det spelar ingen roll, för vi finns där poddar finns. Det är det som är det viktiga. Det är ju bara ställe för oss att ha våran feed, liksom.
Ja, men vi vill hemskt gärna att ni kommenterar och berättar vad ni tycker om programmet och så vidare. Vi har ju satt vilka album vi ska lyssna på ett gäng veckor framöver, men vi är fortfarande intresserade av förslag. Mm. Vad hade du för en favoritskiva som du tycker är kriminellt underlyssnad?
Åtminstone innehåller kriminellt underlyssnade låtar som inte blev en singel.
Det får inte vara faktiskt kriminellt. Det sysslar vi inte med. Nej. Så. Toppen. Vi syns igen om en vecka.
Hörs. Stort tack. Hej då.
Hej
då.